En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkomna till vår frågeversion av Aftonbladets politikpodd En runda till, som vi kallar för En undran till. Vi svarar helt enkelt på era undringar varje vecka och expert är som vanligt My Råväder, Aftonbladets inrikespolitiska kommentator. Hej!
Hej!
Jag kallade dig precis för utrikespolitiska kommentator och fick ta om alltihopa.
Och sen vill du också kalla mig för extraordinär, men strök det.
Jag ville säga det, men det låg inte rätt i min mun bara.
Nej, nej.
Men det tycker jag naturligtvis att det är.
Man kan inte syssla med för mycket komplimanger.
Kanske tror att vi inte kör ut alla våra omtagningar i den här podden. Mm. Veckans undran kommer från Malin i Järna. Den lyder så här. Hej. Först, tack för en väldigt bra podd. Jag tycker jag lär mig något nytt varje gång jag lyssnar på er. Nu till min fråga. Ni pratar ju ofta om de små partiernas vara eller icke vara. För några år sedan var det mycket buzz runt FI, feministiskt initiativ. Var tog de vägen? Skulle de kunna ha en chans idag? Har feministiska frågor försvunnit i politiken? Eller tycker ni att våra riksdagspartier har blivit bättre på kvinnofrågor? Med vänliga hälsningar, Malin. Tack för beröm, Malin. Vi är absolut inte ödmjuka nog att strunta i att läsa upp sånt. Såna är inte vi. My, om vi ska börja med att färska upp våra minnen, så berätta om partiet Feministiskt initiativ.
Jag kan ju börja med en liten nyhetsuppdatering, och det är att de faktiskt har bytt namn till Feministerna. Och de är alltså så perifera i politiken att det är ingen som vet det. Men vi kan väl börja där. Men vi kommer att kalla det Feministiskt initiativ ändå, eller FI, i den här podden.
Det kommer vi att
göra. Det är där vi känner oss tryggast.
Yes.
Men de bildades 2005. Gudrun Schyman, en politisk superstar ändå, framförallt, men ändå genom tiderna i Sverige, var partiledare. Hon var ju tidigare vänsterpartist. Och när de bildades så satt hon i riksdagen som politisk vilde för Vänsterpartiet, för hon hade hoppat av. Så det här är ju någonting som jag tycker är spännande. Men det är ju att när man är vild i riksdagen och man startar eller går med ett nytt parti, så är det ju ändå att man har möjlighet att i riksdagens talarstol prata om det nya partiets politik.
Och det gjorde hon.
Det gjorde Gudrun Schyman vid det här tillfället. Det finns flera exempel. Till exempel när det var flera sverigedemokrater som lämnade SD och blev Alternativ för Sverige, alltså gick till ett högerextremt parti. De var ju också uppe i talarstolen och kunde liksom prata om då AFS politiska agenda.
Och det, enligt reglerna är det alltså helt okej. Okay. Du är invald på ditt mandat. Exakt. Och då får du prata om vilket parti du vill.
Exakt. Så tillbaka till FI. Så det hände då 2005. Det var ju då ungefär 1,5 år när Gudrun Schyman hade möjligheten då att prata om FIs politik i riksdagen. Inte för att det kanske fick så mycket genomslag just i riksdagen. Det främsta genomslaget handlade ju om att hon var en sån stjärna.
Och det här med uppmärksamheten hade väl väldigt mycket att göra, tänker jag också, med att det var just superstjärnan Gudrun Schyman som startade partiet och som också ägnade sig åt en del upptåg. Vi minns till exempel när hon bestämde sig, eller partiet bestämde sig, för att elda upp pengar i Almedalen.
Jag var där.
Du var
och
där.
Och såg det. Och såg vansinnet, för det var ju helt knäppt.
Det var en show.
Det var en helt knäpp sak att göra. Och jag tror i sådana tider som det är nu, det här var ju 2010, men jag menar i sådana tider som det är nu när människor har det väldigt knapert, inte för att människor var superrika 2010 efter liksom ekonomiska krisen 2008, men nu hade det varit, det hade varit politiskt självmord att elda upp 100 000 spänn när människor liksom knappt för månaden att gå ihop.
Vi ska lyssna på hur det lät.
Jag tror att många blir provocerade. Jag är provocerad själv av att stå här och elda pengar. Jag är inte någon som har haft mycket pengar i mitt liv. Jag tycker att det är oerhört provocerande, men jag är ännu mer provocerad av det faktum att vi fortfarande har en lönediskriminering. Det är ett hån mot kvinnor att vi inte får betalt för det arbete som vi gör, för den utbildning som vi investerar i.
Vad handlade debatten främst då om i? Var det just att folk var upprörda för att hon eldade upp pengar, eller var det för att hon försökte bara få uppmärksamhet? Vad var det egentligen folk reagerade på?
Det var väl att det var sån konstig grej att göra, men det fick ju väldigt mycket uppmärksamhet och det gav ju ändå Fi en skjuts. Det var ju inte bara det, Fi var ju också ett parti som liksom drog till sig väldigt mycket kändisar. Jag har för mig att det var ju Benny Andersson, alltså ABBA-Benny, som hade skänkt de här 100 000 till den här PR-gruppen också.
En pikant detalj.
En pikant detalj, men det fanns många andra kändisar som också kopplade, som ville vara hänga med Fi. Det gjordes skivor, det var liksom talespersoner som var kända. Det fanns ju någon slags
kändis.
Ja, exakt. Mm. Det fanns liksom en guldkant på det här partiet som inte fanns kring de andra partierna.
Men hur gick det då med den här guldkanten i åtanke? Hur gick det för dem? Påminn oss.
Ja, jo, men de har ju haft lite några pikar under sina år. För som sagt, de har ju bytt namn. De finns alltså fortfarande.
Vem är partiledare?
Det vet inte jag.
Jag förstår. Jag förstår precis. Var, det får man googla
sig till.
Jag såg
personen, jag såg namnet. Det är ingen som man ser i debatten.
Nej.
Förlåt, jag la inte det på minnet.
Så kan det vara.
Det var arrogant av mig. Men det
tycker jag
det var
inte.
Det som
så
hände.
Kan det vara.
Ja, men de har ju haft lite pikar. De hade en pik när de fick ett mandat i Europaparlamentsvalet 2014. Det var ju deras bästa år. Soraya Post, hon var ju också en romsk aktivist. Så att det var ju också en... Alltså det var ju också unikt i svensk politik att det var liksom en person med romsk bakgrund som fick politiskt inflytande. 2014 gick det också väldigt bra i riksdagsvalet. De fick ju över 3%. Alltså de var ju väldigt nära. De alltså hade också, de var ju där högre än vad Liberalerna ligger nu i opinionen.
Ja, precis, så blir det ju.
Ja, och de kom ju in i flera svenska kommuner, de styrde Stockholm till exempel, jag tror att de var nosade på Göteborg. De hade liksom verkligen framgång under valet 2014.
Men kom aldrig in i riksdagen.
De kom aldrig in i riksdagen. De kom också in i flera kommuner redan 2010, bland annat en kommun som ligger mig väldigt nära om hjärtat ju. Simrishamn. Ja. Men Gudrun Schyman satt själv i kommunfullmäktige i min hemkommun, Simrishamn. Där var de ju också tredje största parti i kommunalvalet 2010.
Otroligt.
Det är otroligt, de fick nästan 9% väljarstöd.
Schyman-effekten där, tänker man ju, såklart.
Verkligen. Mm. Sen var det väl nog inte så enkelt kanske att sitta kommunfullmäktige i Simrishamn, eftersom det är en väldigt borgerlig kommun. Eller har varit överhängande borgerligt styre i Simrishamn. Så jag tror inte hon hade så mycket inflytande just i kommunfullmäktige, men de hade alltså 4 mandat i kommunfullmäktige. Det här är ju en liten kommun, så det finns ju inte hur många som helst. De hade också 4 mandat i valet 2010. Nu är det specifikt Simrishamn här, men det har ju ändå varit deras fäste.
Det tycker jag är helt okej.
De hade också 4 mandat i valet 2014 och sen så hade de 2 i valet 2018 och sen dess har de inga mandat. De fick 0 i valet 2022.
Nej, för vad hände? Var det så att luften gick ur bubblan eftersom de inte kom in i riksdagen? Var det som blev, vad ska man säga, början till slutet?
Jag tror att det finns många olika början på slutet. Det ena är ju att Gudrun Schyman slutade vara partiledare. Sen fick hon komma tillbaka för att typ rädda partiet, men hon var borta några år. Det andra är väl att man inte kom in i riksdagen. Och det tredje är ju att de här frågorna var kanske på sin peak då 2010 i relevans och att de har blivit mindre och mindre viktiga. Man har prioriterat annat helt enkelt i den politiska debatten sen den här tiden. De hade sitt max var att de var satt i 26 kommuner i Sverige. Det är 290 kommuner, så att det är ju inte så himla många. Men för ett litet sånt parti som kommer från ingenstans var det ju ändå en otrolig framgång. Och det är framförallt i städerna då. Simrishamn är ett undantag, denna lilla gulliga pyttekommun. Att de satt där, men annars har det varit verkligen ett storstadsparti. Och efter val 2022 sitter de i 3 kommuner. Så de finns ju fortfarande kvar i kommunpolitiken.
Men och jag googlade här faktiskt medan du pratade för... De har då slagit ihop partiledarrollen och partisekreterarrollen till ett råd som utgörs av 4-5 personer som alla agerar som en och samma person. Förlåt, det här är det flummigaste jag har läst i hela mitt liv.
Men de har väl en talesperson? Har de inte
rådet
det?
Blir partiets språkrör utåt. Annika Nylén, Soledad Quintana Fernandez och Leia Nordin. om jag är inne på rätt, ja, feministerna.se. Okej, man kan förkovra sig där om man vill veta mer. Men det är ju väldigt intressant, och det är det också Malin vill ha svar på, tror jag här. Hade liksom Fi haft en chans idag? Och då sa du det här med att feministfrågorna var på sin peak när Fi också hade störst framgång. Betyder det att de feministiska frågorna har försvunnit i politiken alltså?
Nej, men jag tror att de sker på ett annat sätt än de gjorde på den tiden. Jag tror att det sker på ett annat sätt nu, att man inte har brutit ut de feministiska frågorna från allting annat på riktigt samma sätt som man gjorde då, när man liksom verkligen pratade om feminismen som en egen specifik politisk fråga. Och att idag så prioriteras väldigt många andra saker i den politiska debatten. Och nu, man kan ju inte köna politiska frågor. Men om vi skulle titta på vad män och kvinnor tycker är intressant, så har det ju nu under ett flertal år varit politiska frågor där män är mer intresserade. Alltså det är liksom försvar, det är säkerhetsfrågor, det är migration, det är brott och straff. Alltså den typen av politiska frågor har ju dominerat debatten, och där vet vi ju att män tycker att de är viktigare. Och sådana frågor som kvinnor tycker är viktiga, de har liksom lite fallit i skymundan.
Och vad är analysen kring det då? Varför har de gjort det? Varför är det ingen som lyfter jämställdhet och klassiska kvinnofrågor, om vi nu ska generalisera, i debatten? Är det för att, hur kommer det sig?
Det har ju också blivit en kulturkrigsfråga, där man liksom har polariserat vänster mot höger, eftersom högern har dominerats i de här, många av de här debatterna, av Sverigedemokraterna, som ju är någon slags anti-woke-parti, medan de här frågorna kopplats till att vara woke och då kopplas till vänstersidan. Det är ett tecken på det, har vi också sett, att inte ens vänsterpartiet pratar ju om identitetspolitik längre, om man kan säga att feminismen är en del av det. Eftersom det har blivit en så känslig fråga, och man försöker i så stor utsträckning som möjligt undvika kulturkrig, för att man vet om att till exempel Sverigedemokraterna vinner på det. De är mycket bättre på kulturkrig än vad vänstern är.
Men Sverigedemokraterna och Moderaterna, bara två exempel, letar ju med ljus och lykta efter fler kvinnliga väljare. Så skulle man kunna säga
det
här, så här.
Jag skulle kunna prata om det här i evigheter. Moderaternas ja, jakt på vad kvinnan vill.
Precis, och där har vi ju fått olika spännande förslag. Precis. Nej, det kanske vi inte ska göra, men det är ju fortfarande intressant. Hade det inte varit en bra grej då för till exempel de här två partierna att prata mer om kanske jämställdhet, om hur kvinnor har det på arbetsmarknaden? I don't know. Förstår du hur jag tänker?
Jag förstår vad du tänker, och det är ju en liten motsägelse där för Moderaterna, eftersom de förstår ju också att man behöver prata om frågor som kvinnor intresserar sig för. Man ska inte kalla det för kvinnofrågor, för det är för tydligt, har de sagt.
Okay.
Men samtidigt så anser man att man inte vill liksom prata om feminism på samma sätt. Men jag skulle ändå säga, alltså i det politiska landskapet så är ju egentligen alla partier överens om att jämlikhet är att eftersträva. Alltså mellan män och kvinnor. Det är egentligen inget parti som är emot det. Utan det handlar liksom ändå om hur man bedriver politiken. Och feminism har blivit ett laddat ord. Och därför så bedriver man liksom politik mer utifrån det här. Det här är kvinnofrågor. Men om man skulle titta på vilka som pratar om... Vi kallar det feminism.
Men låt oss göra det bara.
Vi irriterar dem. Och det är ju att det finns ju ändå fortfarande frågor som handlar om att stärka kvinnors ställning. Och det drivs ju av flera partier. Jag vet inte egentligen hur mycket SD bedriver den här typen av politik. De har ju försökt i omgångar, framförallt med skolfrågan. Men de är kanske sämst på det här. Men om vi tittar på de
man
andra...
Man hör inte Jimmie Åkesson prata feminism sådär jätteofta.
Nej, jag hör ju kanske inte honom prata om endometrios, som man ändå hör Ulf Kristersson gör ibland. Men till exempel Kristdemokraterna, de lyfter ju och driver på för satsningen inom förlossningsvården. Det är ju ett sätt att göra det bättre för kvinnor till exempel. Vänsterpartiet pratar ju mycket om bättre förutsättningar på arbetsmarknaden i kvinnodominerade yrken, framför allt rätten till heltid till exempel, höjda löner i kvinnodominerade yrke. Det är ju också feminism. Om vi ska räta dem här lite och använda detta förbjudna ord. Precis som det är liksom att lyfta kvinnohälsa, som Kristdemokraterna gör. Regeringen, de har ju inte fortsatt med det här med feministisk utrikespolitik som den förra regeringen, socialdemokratiska regeringen, hade. Samtidigt så har man ju fortsatt på samma linje i många, på många sätt i vilka satsningar man gör i utrikespolitiken och biståndspolitiken. Till exempel så har man ju då satsat pengar på kvinnors sexuella hälsa och reproduktiva rättigheter, alltså väldigt mycket kopplat till rätten till säker och fri abort. Det var ju det första man gjorde när Trump gick in och drog in USAID från liksom världen. Det var ju att Sverige gick in och la extra pengar på detta för att säkerställa att det då finns i utvecklingsländer till exempel. Så att de kallar inte det feminism och man borde inte kalla det för kvinnofrågor, utan man bedriver ju ändå politik i många partier som handlar om att stärka kvinnors position.
Sjukvården är ju en av de viktigaste valfrågorna för kvinnor och för män, men kanske särskilt för kvinnor har varit i flera år och så även i år om jag förstått statistiken rätt. Mm. Hur kommer partierna att behöva anpassa sig efter det?
Sjukvården är ju svår eftersom rikspolitiken har begränsat inflytande över sjukvården. Det är ju väldigt mycket regionerna som styr över den. Sen kan man ju styra med pengar och incitament och sådär.
Det kan man. Men, och man kan prata om det.
Och man kan prata om det. Men det har alltid, liksom, det hamnar alltid i skymundan. Och det är ju egentligen för att debatten som den är nu domineras av de här andra frågorna som handlar om liksom säkerhet. Vi har ett krig i Europa, så att det är ju inte konstigt egentligen att det handlar om det. Men också då liksom rättspolitiken. Och nu försöker de ju få upp migrationen på agendan igen. Jag vet inte riktigt hur bra det går egentligen. Man försöker skapa någon slags polarisering mellan höger och vänster.
När du säger
dem,
vem tänker du då på?
Jag tänker framförallt på Johan Forssell.
Okay.
Men Moderaterna försöker skapa liksom en konfliktlinje mot Socialdemokraterna i den frågan. Och eftersom man vill ha de här skarpa konfliktlinjerna så är det ju andra frågor än att göra det bättre för kvinnor som kommer upp. För att, som jag var inne på innan, alltså alla är ju egentligen överens om att Sverige ska vara ett jämställt land med samma förutsättningar för alla, oavsett om man är man eller kvinna. Så att det finns inte riktigt lika skarpa konfliktytor där. Alltså det kanske finns lite olika tankar kring hur man ska göra det och vad man ska satsa på, men det finns ju inte riktigt några skarpa konflikter som handlar om borde det vara jämställt.
Eller så finns det ingen längre som pekar på det. Kan inte det också vara en sanning egentligen? Att Gudrun Schyman gjorde någonting där, att hon pekade på så här ser det ut, så här ser det inte ut, skärp er, vi startar ett parti. Men nu finns det ingen som pekar på samma sätt.
Nej, det finns ju inte det. Men samtidigt så det är ändå en diskussion kopplat till andra områden. Och till exempel så här, Sverige är ju inte ett jämställt land. Och det är ju för att kvinnor står större ansvar för barn. De har lägre löner, de har sämre hälsa. Alltså det är ju alla överens om att det här är problem som måste lösas. Men då pratar man kanske om det på andra sätt än att man skulle absolut inte kalla det feminism, inte liksom i en era av att ha en borgerlig regering.
Och Malin undrar om Fi hade haft någon chans idag, och det undrar jag också. Hade de det med?
Nej, och det vet vi ju eftersom de fortfarande finns.
jo, visst, absolut. Men låt säga att Gudrun Schyman hade paraderat in, eller någon som är Gudrun Schyman-ish. En känd person, en person som många har förtroende för, som säger att nej, hörni, nu ska vi börja prata om feminism. Det är dags. Nu ska kvinnorna ta plats.
Alltså jag tycker att det tydligaste tecknet på att de inte hade haft en chans idag, det är ju att, liksom att till och med Vänsterpartiet inte riktigt pratar om de här frågorna längre.
Hennes arv lever inte kvar så starkt i partiet där.
I Vänsterpartiet, nej, lever inte Gudrun Schymans arv kvar så starkt. Nej. Men liksom när Vänsterpartiet också fokuserar på annat, då vet man ju att det här inte är.
Det kändes ändå som att Jonas Sjöstedt höll lite Schyman-fanan högt.
Ja, men Nooshi Dadgostar har ju haft en helt annan inriktning på politiken.
Hon har brytit där helt enkelt.
Hon försöker ju bli lite mer mainstream, mitten, höger, och då vill man undvika kulturkrig och man vill vara liksom ett parti för den vanliga personen.
Gud, jag undrar vad hon kommer tycka om att du säger att hon har dragit sig till mainstream höger. Jag hoppas hon lyssnar, för att se om du får några mail.
Mainstream mitten, ska jag säga. Fortfarande ett vänsterparti på den här skalan, men liksom det hela politiska landskapet har ju liksom förflyttat sig, och alla partier har gjort det. Jag vet att Miljöpartiet påstår att de står kvar, alla andra har förflyttat sig högerut. Och ja, men det finns ju mätningar som ändå pekar på att det är inte helt osamt. Men det finns ju en förflyttning av hela det politiska landskapet, att det har gått med mot mitten höger.
Och eftersom jag ju kallade dig av misstag för utrikespolitiska kommentatorn här i början av programmet.
Vilket land vill du veta någonting om?
Ja, men jag tänkte faktiskt på nya borgmästaren i New York, Soran Mamdani. Och hans, jag tänkte på hans vinst. Och så tänkte jag på hur han har lyckats då bygga en framgångsrik valrörelse till vänster. Och hur vi har pratat många gånger i den här podden om hur det verkar så svårt för vänstern att mobilisera ett större intresse för vänsterpolitik trots att det blåser så hög, liksom starka högervindar. Jag tycker fortfarande att det är så intressant. Där är ju ett exempel på någon som har lyckats. Kan det komma hit? Kan det liksom, den vinden föra sig hit, den vänstervinden? Från New York. Så populärt resmål för alla svenskar.
Jag tror att den vänstervinden handlar ju väldigt mycket om en person i New York. Det handlar om den här personen och hans momentum. Och,
men kollektiv, trafik och sjukvård.
Ja, ja, och samtidigt så tror jag att hade det kommit in en sån person i den svenska politiken, vilket jag tror är väldigt svårt. Den svenska politiken när ju inte den här typen av stora personligheter. Alltså partikulturerna tuggar ju ner vem som helst.
Är det jantelagen du pratar om nu?
Jag är skåning, jag kan ingenting om jante. Okay. jag liksom, det är någonting jag lärde mig i skolan, men inte i,
inte men i praktiken.
Inte i livet, nej.
Usch, gud. Vilken bild vi tecknar av oss själva och vårt hemland, My. Det är inte okej. Okay. Snart får de ge oss någon slags Skånemedalj. Okej, okay, men fint. Jag hoppas att Malin i Hjärna nöjer sig med de här svaren. Fortsätt skicka in frågor. Det är så underbart att läsa era funderingar helt enkelt.
Svaret är ju, de finns fortfarande.
Ja.
Men talande att hon pratar om dem som om de var försvunna.
Precis, och jag var tvungen att googla mig in här och hoppas att jag ens har kommit på rätt sajt. Annars så får ni mejla mig, feministerna här. Alltså partiet. Alla får mejla. podcast@aftonbladet.se, och så hörs vi igen på torsdag i vanliga en runda till. Hej då My, och hej då alla som lyssnar.
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.